Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hej Anders Baring och varmt välkommen till Kamratpodden 4 meter.
Åh, tack.
Återigen en sån här eller långdistansinspelning över långvåg mellan Luxemburg och Motala.
Det är över hav, vi kör ju över hav. Över...
Ja, det är fan, det är en Östersjö, så här, Östersjöradio idag kan man säga. Kan vi kalla det Radio Baltic? Kan vi kalla det?
Ja, det kan vi göra. Du vet hur...
Hello, welcome to Radio Baltic. We broadcast from Latvia, Estonia, Poland and Gotland where we have Anders Thorsson Sparring. Welcome, Anders.
Thank you.
How are you?
Thank you. I'm fine, thank you.
Tell me about the weather is like in Gotland. How is it?
The weather here in Gotland is, as we say in Swedish, växlande molnighet.
It's a little bit of this and a little bit of this.
Yes. And it is, of course, it's challenging for me to speak English since Swedish is my native language.
Yes, but Latvian is my first language. And then I learned Russian in school and English is a third language. So even worse for me.
Where did you learn English? In the streets.
When the wall came down, when we had our own little revolution in Latvia, we started studying English in school and also YouTube.
I could have guessed that it was, yes, YouTube. It was YouTube.
But we're not going to talk YouTube today. We're going to talk about the maritime situation in the Baltic.
Yeah, the maritime. Yeah,
yeah. You know, tell me about how are the conditions, the environmental conditions in the Baltic right now?
Yes, in Sweden we have a place called Västkusten, where there are what we in Sweden call stora fiskeflottor, and they are hoovering the Baltic for herring. which they hoover the sea for, and then they make anchovies out of it.
I love anchovies. Yeah. I love anchovies. With you tasted Riga balsam?
Is it that what we call in Sweden called fisk sauce or no?
No, Riga balsam is is aquavit. It's a liquor.
Okay.
Liquor.
Okay.
We with the herring and the anchovies we drink the Riga balsam.
Okay. Okay. And how what
is very good.
What does the Riga balsam taste like?
It tastes a little bit like your Swedish schnapps, but more herbs. Herbs.
We need to snap out of this English because I'm out of words soon.
Okay.
It makes me feel like when Swedish comedians helt apropå were competing in Montreux and they had to make a full program in English.
Very funny program. I watch YouTube every day. But Anders Thorsson Sparring,
yes,
thank you for joining us in Radio Baltic.
Thank you.
You're
so
listening
much
to Radio Baltic 107.2. And now over to some commercials.
Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i stad som lyser om natten. Det är inte så många gator i varje stad som lyser om natten. Men en kicker som du kan väl bygga en annan väg om du får en linjalteckning av mig.
Men du Anders, nu är vi tillbaka på våra modersmål. Man hör ju att det är ett jävla fågelkvitter, eller var i alla fall innan du skrämde bort dem med ditt flamsande,
men,
tänker jag.
Men är det va?
Men är det så att fåglarna tyckte att men nu blir det för tramsigt här?
Ja.
vi får åka och kvittra någon annanstans.
Ja, men nu det är någon fasan som håller på att dra runt och när den skriker, för nu skrek den igen. Då tystnar de andra.
Okej.
Okay. Nej, men om det är för att du, det var nog egentligen anledningen till att du inte hörde fågelkvittret nu var nog för att du var inne i din karaktär. Att du var inne i din karaktär Silas från
Silas, ja.
Silas från Riga. Ja. Men det är fantastiskt. Vi var ute i natt och lyssnade på näktergalen. Det var jävligt fint alltså.
Wow. Jag, vad häftigt. Min fru... När har man gökottar då? Är det när är göken som är mest aktiva? Är det maj eller också eller?
Oj, nu är min farmor död sedan 15 år. Annars hade du kunnat fråga henne.
Ja.
Det är den enda personen som jag någonsin hört prata om gökotta. Min farmor.
Ja.
Men jag tror att det är på våren, va?
Mm. Ja, men det känns som en majgrej, va? Gör inte det?
Verkligen.
Gökotta.
Verkligen.
Men alltså att ni var uppe i natt och lyssnade på näktergalen. Fan, ni lever ju livet. Ni fångar ju fan. Ni fångar natten.
Ja, det måste man säga.
Carpe noctem. Eller hur? Men, det ska du tatuera in Carpe noctem, att du är så här. Ja, vad betyder det då? Ja, dels att jag går upp och lyssnar på näktergalar och dels att jag var ute och rumlade i mina 20 år. Att jag var så här på Ritz på Götgatan och såg något så här obskyrt indieband på 90-talet. Ja.
Fan, jag kommer ihåg på Ritz på 80-talet. 90-talet tror jag det nästan var stängt, men på 80-talet hittade Tore Skogman till Ritz, alltså gamla. Han gjorde ett antal konserter där.
Ja. Det är som Lasse Berghagen skulle köra en konsert på Berghain.
Ja. Kanske ändå inte
Lasse
riktigt.
Lasse Berghagen med naken underkropp. Så här, sjunger, han tog av sin kavaj samtidigt som jag blev avsugen av en tysk bög.
Alltså Berghagen känns på något märkligt sätt Bergheim-kompatibel.
Ja, det kanske var en dålig liknelse. Men,
nej, den är skitbra. Tore Skogman fick en nytändning. Jag tror dels när Dag Vagspelade tog upp Poppetopp. Ja. Mm. Men han gjorde ett antal konserter på Ritz som otroligt många gick på.
Mm.
Det var liksom som en liten... Undrar om det inte var som en foreshadowing av att Allsång på Skansen plötsligt blev skitstort bland indie kids liksom. Men jag minns också att när man kunde gå förbi Ritz och det kunde komma ut folk som var fly förbannade för att deras fina rockklubb där så typ band som In the Colonnades skulle stå och bara mangla plötsligt hade blivit övertaget av Tore Skogman. Men jag minns det var liksom på TV så att Tore Skogman har fått en oväntad nytändning i karriären.
Men det är fantastiskt. Man gillar artister som på något sätt har så här fingret liksom ända upp i samtiden, om du fattar vad jag menar.
Ja, jag fattar vad jag menar.
Men det var samma sak på, jag var på Hultsfredsfestivalen 91 tror jag det var. Och då spelade Sven Ingvars på stora scenen.
Ja.
Och det var en sån här spelning som... Alltså det var lite så här postironiskt. Alltså folk sjöng ju med för att de tyckte det var lite ball. Men det var också på riktigt. Alltså så det, och de var nog ganska överväldigade av det liksom, mottagande de fick av den här unga indie-publiken.
Mm.
Och det var ju fruktansvärt rolig spelning.
Ja, men jag tror att det var någonting som hände då när... Undrar om det var liksom att en generation började bli vuxen och blev nostalgisk. Och så här, några till exempel aldrig har fått det där indie-erkännandet men däremot fortfarande är kommersiellt extremt stora, det är ABBA. ABBA har aldrig fått liksom ett sånt där. Jo, en grej, och det var att Birgit Kullberg satte upp en ballett som heter ABBA-lett. Men det tror jag mer var att hon var gammal och började bli senil. Liksom.
Mm.
Men just det där Sven Ingvars grejen, jag minns inte det, men det låter så otroligt rimligt om man säger 1991.
Men ABBA har ju alltid varit liksom ett band som tillhör den stora världen på något sätt. Alltså ja. Sven Ingvars har ju, skillnaden är väl Sven Ingvars, de kommer från Värmland och de har liksom haft en hel ylle karriär och skrivit så här hit efter hit och liksom fyllt dansbanorna, att de kommer från någon slags... Det är väldigt, alltså underground är fel ord, men de kommer från myllan på något sätt. Men ABBA har ju aldrig kommit från myllan, utan även om alltså både Björn och Benny och både Frida och Agneta också på sitt förankrade inom svensk musiktradition såklart, så är det ju så att de slog till och blev så här internationella och jävligt slicka direkt på något sätt.
Ja, sant.
Att det var liksom så här vägen från... men typ spela på småfestivaler till så här privatjet var ganska kort.
Det är sant. Medan Sven Ingvars för mig var de otroligt svåra att koda av. Jag bara sa, men det är dansband, det måste vara skit. Men när personer som så här Terry Eriksson på tidningen Pop plötsligt så här skrev en krönika om att Sven-Erik Magnusson var en av Sveriges bästa popsnickrare. Så var det som att någon ryckte undan mattan för den. Jaha, är det så? Mm. Och så rusade man till Hawaii-scenen på Hultsfred och bara gungade med till Fröken Fräken eller så här,
just
ifrån
det,
Friken. Men de måste alltså när Sven-Ingvars går upp och står bakom scenen. Mm. Då måste de ju vara otroligt konfunderade, så här, vad är det vi ska möta nu här? Mm. Är det hån? Är det hån och glåpord? Eller är det kärlek?
Ja,
och grabbar, precis. Vad är det?
Ja, ja precis. Nej, men det är ju det var riktigt riktigt bra alltså.
Men det här var ju en period när dansbandsmusik annars liksom alltid har varit kanske när dansbandsmusiken definierades, sen den definierades, så har den ju blivit bespottad av liksom de etablerade kulturkonsumenterna på något sätt.
Ja, precis, verkligen.
Jag kommer ihåg när jag spelade ett rockband på 80-talet så här, som det gjorde ju alla. Man åkte ut i någon nedlagd flygflottilj i Barkarby och repade i liksom en gammalt kontorsrum där man gjort om till replokaler, och vi spelade i någon slags rock. Och sen så i replokalen vägg i vägg med oss var ett dansband som repade. Och jag minns att trots att de spelade otroligt mycket bättre än oss, var äldre och allting, så de befann oss per automatik i underläge när de kom ut liksom i det här allmänna dagrummet utanför. Och då märkte jag också att hur de var tvungna och liksom, de saltade upp språket med lite extra mycket svordomar för att verka coola och så här, rökte en cig extra för att liksom vi inte skulle tro att de var några jävla töntar liksom.
Men de, i själva verket var ju de riktiga rockstjärnorna som åkte runt och spelade kväll efter kväll och fick hur mycket damer de ville.
Ja, precis.
Inte obegränsat.
Nej, men medan vi på vår höjd fick spela på någon så här allkonstafton på Söllatin. Nu var det fan med en bofink som satte sig bara en meter från mig och sen flög iväg.
Var det den nyfikna bofinken, Knut?
Ja, det var det.
Ja. Men innan vi lämnar Sven-Ingvars så skulle jag vilja säga bara en grej som du kanske känner till, men som jag vill tipsa våra lyssnare om. För att Mando Diao gjorde en lätt omtalad Fröding-skiva för några år sedan med Infruset med Västra Götå i hembygden och där. Men Sven-Ingvars gjorde också den här klassiska Sven-Ingvars i Frödingland. Och då har de en låt där som jag tycker är helt otroligt vacker som heter Anita. Har du hört den?
Nej.
Men då går vi ut på den. Den är otroligt vacker och den är ju då alltså text G. Fröding och musik Sven-Ingvar Magnusson, tror jag.
Sven-Erik Magnusson,
ja, precis, ja. Just det.
Ja, men vad fint.
Det här kommer vi inte redigera i transparensens namn, för det ska vara kvar att jag säger fel.
Ja, alltså du vill inte framstå som Terry Eriksson, utan du vill framstå som Fritte Fritzson.
Ja, men jag är så här, jag har så här fel i 5-10% av fallen, men det står jag för.
Jag med.
Det har vi med, kanske med ett slarvfel, men lyssna på Anita av Sven-Ingvars, men vi går ut på den också. Men du, annars då, vad händer det på Gotland? Vad händer i livet?
Ja, men alltså, jag tänkte fråga dig så här, hur din vecka har varit, för att den här veckan har handlat, som har gått nu, det är idag är det fredag den 2 juni. Och den här veckan har ju till 90% handlat om att sista avsnittet av Succession gick i måndags.
Ja, men det kan vi inte prata om.
Nej, jag vet, för du har inte sett det.
Nej.
Eller hur?
Precis.
Och du vill inte prata om det för att du vill inte bli spoilad.
Nej, och jag tror inte säkert att det blir bra podd heller.
Nej, precis. Men det som jag ville säga var bara hur jag undrar hur du har upplevt veckan som stående helt utanför det största, liksom, den största snackisen.
Ja, jag har inte tänkt på det så mycket.
Jag tycker det är ganska intressant. Jag vill inte prata om Succession alls, men däremot så här, hur är det?
Vi kan prata om Succession liksom.
Nej, men jag undrar om du har upplevt att det har varit väldigt mycket snack om Succession.
Alltså det är så här, inte jättemycket, men det har ju dykt upp i flödet så lite grann. Nej. Det har det gjort så.
Nej, för jag tänker så här, det måste ju handla om väldigt mycket om vilken, alltså att jag har liksom kupat in mig i en sån jävla filterbubbla av andra människor som också är helt besatta av den här serien. Det är därför som jag bara möts av det hela tiden.
Ja, precis. Men är det på Twitter och Facebook? Vad är det överallt?
Ja, men när jag öppnar DN så har jag tre ledartexter som handlar om serien. Liksom.
Ja.
Så om det inte händer något annat i världen än att en tv-serie har tagit slut.
Ja.
Liksom.
Nej, men
det är typ krig i Kosovo.
Ja.
Men den största nyheten den här veckan var att en tv-serie har tagit slut.
Ja.
Och alla bara så här, vad är det vi har varit med om? Ja. Vad ska hända nu? Så här, ja, men det är en tv, det är människor som har hittat på. Det här är likställda med tre grabbar som sitter i en sandlåda och leker någonting. Alltså egentligen är det det. Det är, så här, det är fantasi.
Hur kommer Logan Roy att lösa Kosovo-konflikten?
Ja, exakt.
Men hur skulle Logan Roy ha löst Kosovo-konflikten?
Han skulle ha löst det genom att skicka in, se till att det blir krig så det blir lite... Så det blev lite rubriker, va? Han höll ju på med media. Han levde ju på svält, fattigdom och katastrofer. Det var ju hans,
just det.
Det var hans liksom, det var det som ställde mat på bordet och
just det.
Som tankade upp privatjättarna åt honom. Mm. Så att han hade nog gillat det.
Mm. Det där är ju en intressant aspekt av medievärlden, eller hur?
Ja, men alltså, bara för att komma tillbaka till det här, så här hur jag tillhör ju de som verkligen gillar det här, men hur mycket utrymme kan en tv-serie då. Alltså det här måste vara så här mycket media space har inte någonting som har sänds fått sen typ så här Sven Tumba var huvudperson i Här har du ditt liv 1986.
Mm.
Liksom. Det är märkligt.
Men det, ja, det kanske är så mycket då. Men jag är lite svårt att förstå hypen. Alltså jag har ju sett lite Succession. Jag vet inte, jag fastnade aldrig för det. Jag vet inte vad det är som gjorde att jag inte riktigt så här att jag liksom blev hooked.
Nej.
Det är någonting med det. Alltså det är klart att maktkamp är spännande och sådär. Men jag vet inte, det var tilltalade inte mig riktigt.
Nej.
Det kanske var bara, jag kanske var på fel plats.
Men det är ju inte ensam, det är ju många som inte tycker att det är, som inte tycker att det är kul att se folk som är elaka mot varandra liksom.
Nej.
Men,
är det massa som håller på med så här shakespearianska tolkningar?
Ja, oj. Ja. Det är så mycket tolkning. Och sen så diskuterar man också väldigt mycket så här om det var rätt eller fel slut.
Ja.
Var slutet rätt eller fel? Utifrån någon slags jävla... Utifrån att det skulle finnas någon slags universell sanning om vad som är rätt och fel slut på en tv-serie. Det är återigen, det är någon som har hittat på det.
Men man kan väl ändå säga att ett slut kan ju vara mer eller mindre bra.
Ja, verkligen. Verkligen.
Jag minns att jag... Alltså, det var ju väldigt sentimentalt. Men har du sett Six Feet Under?
Ja.
Ja. Det slutet, det var ju fruktansvärt. Det var det mest sentimentala slut jag sett. Men jag satt och grät i en halvtimme.
Ja.
Det var så fruktansvärt gripande. Jag vet inte om vi ska spoila det nu.
Alltså det var 15 år sedan slutet.
Det är okej.
Okay. Jag tycker så här, egentligen så tycker jag att inkubationstiden på en spoiler är...
Ja.
2 veckor. Sen får man spoila. Okay. Det tycker jag.
Men det är för er som inte sett Six Feet Under, Alan Balls fantastiska skapelse som handlar om en familj som driver en begravningsbyrå i Kalifornien.
Mm.
Ett så kallat funeral home.
Mm.
Som då uppenbarligen alltid ska då vara i någons hem där man också har en begravningsbyrå. Och i källaren har man då så här typ, balsameringsrum.
Vilken satanisk uppfinning det där är. Funeral homes, att man ska tvinga barn att växa upp i hus där det ligger lik på halvkylning i källaren liksom.
Ja, och då blir det ju lite så här morbid stämning i familjen också. Men det är en fantastisk serie med 3 barn som på olika sätt då, och sen mamma och pappa. Men alltså varje avsnitt börjar ju med att en person dör och den personen då vävs in i handlingen på något sätt och kommer till den här begravningsbyrån. Mm. Men sista avsnittet är ju då liksom en enda lång kavalkad där man får se hur alla huvudpersonerna liksom dör en efter en i mer eller mindre naturliga dödsfall.
Mm.
Och till sist är det väl Claire som ligger... Fan, jag börjar få tårar i ögonen bara liksom när jag tänker på den. Det är helt sjukt. Men det är väl Claire som dör sist. Den lillflickan, dottern där som ligger då på sin säng och dör. Om jag minns rätt, en naturlig död. Omgiven av nära och kära.
Och hon är över 100, jag tror hon är över 100 år gammal.
Ja. Men och det är lite så här, sminkningen är väl lite så här, hej kom och hjälp mig liksom. Men det gör inte så mycket för att alltså det är en sån här kavalkad liksom, alltså alla dör.
Ja.
Och det är 100% sentimentalt, men det är också så jävla, jag tyckte det var ett fruktansvärt bra slut alltså.
Det tycker jag också. Det var någon så Cilla Jackert, hon som har gjort Den tunna blåa linjen. Hon skrev på Facebook, hon efterlyste liksom så här, vilket är det bästa slutet på en tv-serie, och det där var ju uppe. Men det är också, det handlar också om att det hade ju kunnat vara liksom otroligt dåligt, men det är gjort med en sån otrolig fingertoppskänsla. Även om jag håller med om att sminkningen är lite halvkackig. Det är någon snubbe som jobbar som polis och sen blir han väktare och han blir skjuten vid ett rån någonstans i 60-årsåldern. Han är så här pissigt sminkad, kommer jag ihåg.
Men det är mellanbrorsans pojkvän.
Exakt. Det är så snyggt klippt för att det korsklipps emot att Claire i nutid lämnar Los Angeles i en öppen bil eller i en bil och gråter samtidigt som hon åker. Det är som att hon själv redan minns eller ser framför sig hur alla kommer att dö. Men då måste jag säga så här, ett slut som är nästan ännu vackrare i all sin enkelhet, det är slutet på Richard Gervais serie, vad fan heter den, som handlar om en man som är vars fru var död. Ja, nej, inte Extras. Richard Gervais har blivit, hans fru har dött av cancer och han jobbar på en lokaltidning och är grymt cynisk mot alla. Han liksom har blivit
Afterlife.
Slutet på Afterlife. Är uppe. Är fan om jag är uppe där alltså med Six Feet Under.
Mm. Men den har inte jag sett klart. Så den ber jag att...
Okej, men då tycker du får ta det samman och se klart den. Och så kan vi prata
om det. Jag är inne på... hur många säsonger? Är det tre säsonger?
Tre säsonger.
Ja, jag är inne på i mitten av tredje säsongen. Så att det är inte så långt kvar.
För jag tycker jag inledde ju med att liksom dissa så här hur mycket vi besatte vi är av Succession. Därför att det är bara något som någon har hittat på. Men samtidigt så är det ju också så att det har skett en otrolig utveckling på sig. Hur bra vi har blivit på att skriva tv. Och Afterlife är en serie som jag tycker verkligen så här har dragit nytta av alla de kunskaper som folk som har skrivit Six Feet Under eller Sopranos eller liksom Game of Thrones. Det har ju bara den kollektiva kunskapen i liksom tv-serieskrivande har ju blivit otroligt mycket högre. Och det där kan man säga att Afterlife verkligen liksom mår bra av det. För den är så jävla bra serie alltså.
Ricky Gervais track record som alltså showrunner, alltså först Office och sen Extras och sen Afterlife, alltså det är jävla bra. Alltså det är inte många som, alltså det är få som lyckas skapa en bra serie. Men här är det ju ändå tre bra serier.
Verkligen. Sen så hade han väl en liten dipp med den här serien Derek som ändå väldigt många gillar men som lever ett utskäll.
Sant.
Där han liksom inte riktigt lyckades balansera humor och allvar. Dosera det rätt liksom.
Ja, sant.
Ja.
Men det är så här, den hade jag förträngt.
Ja, jag försöker också undvika den för jag älskar honom så mycket.
Ja.
Han är ju verkligen en varm, kall person på något sätt.
Men det är väl det som gör att man gillar honom så mycket.
Verkligen. Men okej, men då avvaktar vi tills vi har sett slutet på den. Men ett annat tv-serieslut som är själva anti, liksom, om slutet på Six Feet Under i ena änden på spektrat så är slutet på Sopranos i andra änden.
Ja, det är extremt luddigt ju.
Ja, luddigt, det är extremt abrupt. Men det är också, du får ingen chans att förbereda dig, för jag menar Six Feet Under, det är som att man mjukt landar så här efter en sekvens. Medans Sopranos som kör rakt in i en bergvägg. Liksom.
Men The Wires slut är ju lite som Six Feet Under fast lite mjukare.
Är det det?
Alltså det är ju McNulty står ju liksom och tittar ut över Baltimore alltså i skymningen och sen så är det ett montage med liksom allting som har hänt i hela serien typ som han minns.
Just det.
Så det är på något sätt väldigt sentimentalt, fast det är liksom det är inte så dödssentimentalt så, utan det är liksom mer en, ja, men det är en sån recap av serien på något sätt och genom hans ögon på något sätt och just det där, jag vet inte om det är på samma plats han och vad heter hans kollega nu då?
Bank Moreland.
Ja, precis. De åker ju alltid till några ställen och liksom så här, dricker ölflaskor som de slänger på asfalten så, eller i gruset.
Typ, det är alltså såhär episkt packade. De dricker öl och också whisky.
Ja, precis.
De blir sådär fulla som bara vi blir kanske en gång om året.
Ja.
Man måste ha en piratlapp för ena ögat för att kunna köra bil, för att man ser dubbelt. Liksom.
Ja,
de har en piratlapp som hänger på backspegeln som de häktar ner så att nu kan köra hem.
Ja,
nu är det säkert.
men jag, det finns några grejer med The Wire. Som, alltså, jag kan inte se liksom, ett dockskåp och en dockskåpsmöbel utan att tänka på han Lester Fremont. Alltså, han den här hjärnan i deras lilla grupp där som sitter och tillverka dockskåpsmöbler när han liksom har blivit förflyttad till en källarlokal för att han liksom är icke-önskvärd.
Ja, den är stor, storartad. För jag måste säga att jag tycker att The Wire är
världens bästa tv-serie.
Nej, det ibland är extremt svårt att hänga med i.
Extremt svårt att hänga med i.
Mm. Därför att de håller på med någonting som dels inte liksom är aktuellt i Sverige. Det handlar egentligen bara om att de vill telefonavlyssna, eller hur? Det är det handlar om. De vill få till en schysst telefonavlyssning av det här gänget. Mm. På hörnet. Men det är så mycket undertext och mellan raderna. De har skurit bort så mycket dialog som hade en svensk beställare hade krävt att ha kvar för att det skulle bli begripligt. Ja. De förklarar ingenting. Så man får verkligen.
Men det är väl det som är bra till film och tv. Alltså, ja, det här gamla klassiska show don't tell. Och inte hålla på och förklara och skriva på näsan för folk hela tiden.
Verkligen, verkligen.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Och shit, en havsörn. Jag ser en havsörn nu.
Åh jävlar.
Ja, förlåt, det är skönt att få sluta prata om The Wire. För det är faktiskt en havsörn som cyklar. Det är otroligt. Alltså. Den är ganska nära också. Mm. Oj, oj, oj. Vackert. Ja. Nej, men alltså, de har dragit show don't tell lite för långt ifrån. Man får kolla på halvfart. Och liksom så här, typ, ha med att läsa manus.
Om du hade svårt att hänga med i The Wire så förstod du väl säkert ingenting av långfilmen The Big Short. Kommer du ihåg den?
Ja, den är extremt komplicerad också.
Ja, det är fruktansvärt. Det är liksom någon slags thriller eller så här i finansmiljö med där de, liksom, de håller på med blankningar och det är de här stora, det är runt Lehman, vad heter det, Brothers?
Kraschen.
2008 där med allt rasar som ett korthus i liksom amerikanska finansiella ekonomin och ja, det är så fruktansvärt komplext.
Ja, det är alltså just bara det här med blankningar, bara den grejen, ja. Det krävs ju liksom en termin på universitetet för att lära sig, tror jag.
Ja.
Och det ska man då fatta genom någon slags så här, en snabb, väldigt välskriven dialogsnutt mellan Jeremy Strong och
ja.
Vilka mer är det som är med?
Men är inte det jävligt kul att apropå kopplingar då? Jeremy Strong som är med i The Big Short är också med i Succession.
Ja, han spelar ju typ samma typ av karaktär också.
Ja.
Så här, det är väl Big Short som är hans stora claim to Succession, ska jag tänka mig.
Han är, ja, men var det hans audition till Succession?
Ja, det måste det ha varit.
Men sen så fick han gå och vänta jävligt många år.
Ja, fast han tror han är rätt stor och så etablerad skådis. Jag tror inte det var hans audition to Succession. Men, men han gjorde ju den rollen var ju ganska liksom, den låg där. Den här personen med falskt självförtroende liksom, som man måste vara jävligt hård och tuff för att ingen ska se att man är helt fucked up på insidan. Liksom.
Mm.
Ja, men Big Short, det är en utmaning. Det som är svårast att ducka åt idén alltså. Så jävla utmaning. Ja. Jag tycker väldigt mycket så här, dramatik eller tv-drama är en jävla utmaning. Och fattar det, för att det är
man skulle just trycka upp t-shirts där med texten "Jag fattade Big Short". Så här. Nej, du vet, Big Short är inte för alla, va? Alltså bara för att man gillar Steve Carell så ska man inte kolla på den här, alltså, för att det där är alltså ja, det är inte Anchorman, alltså, det här är något helt annat.
Det kommer jag, apropå det, Steve Carell, men så anledningen till att jag började kolla på Succession, det är att en av producenterna, exekutiva producenterna till Succession, är Will Ferrell.
Okej, okay. Ja, det är oväntat. Jag hade ingen aning.
Nej, vilket gjorde att när jag började kolla på den serien så var det så här, nu ska jag kolla på den nya Will Ferrell-serien.
Wow, ja. Men det är jävligt oväntat faktiskt. Men, alltså, men vissa producenter är ju inte mer än att de lånar sitt namn till någonting. Men jag tänker att han kanske är lite mer involverad än så.
Ja, men är det inte pengamässigt? Liksom att han har varit med investerat eller att han är delägare i produktionsbolaget?
Ja, men säkert.
Och att han är ett namn. Ja. Även om han är liksom, hans största claim to fame är att han spelar ett flöjtsolo. Att spela jazzflöjt i Anchorman. Det är hans karriärs absolut största. Det och den här YouTube-videon när en fyraårig tjej skäller ut honom för att han inte har betalat hyran. De två. Men när jag började kolla på...
Men är han inte med även i More Cowbell-sketchen? På SNL?
Jag har inte sett den.
Det är liksom hur... Men är det den här sketchen med hur Blue Oyster Cult kom, alltså just den, hur den här låten, vad heter det, Fear the Reaper kom till?
Don't Fear the Reaper.
Men jag tror, vi är inte Will Ferrell med där?
Jo,
han har till och med skrivit den.
Ja, men själva, för fan, den är så jävla, det är han i ett nötskal alltså. Ja. More cowbell.
Ja, och det är också så här, Christopher Walken är ju med som han är med, gästartist i SNL det avsnittet, väl, tror jag. Så han är ju kommit in liksom i, när bandet repar där, väl. Så är det väl.
Margot fick ett skrattanfall.
Ja.
Alltså, jag vet inte ens om jag har sett sketchen, men ändå så tycker jag att det är en av de roligaste sketcher.
Ja, men alltså premissen om man berättar liksom, hur, liksom så här, att det är en kille som alltid vill ha mer, more cowbell liksom. Alltså det har ju blivit sånt här, alltså bland humornördar så är det ju verkligen ett mem, alltså more cowbell, man kan säga more cowbell liksom, så öppnas ett helt universum för folk,
ja,
liksom.
Ja, jag fattar.
Men det är lite kul med den sketchen, för den är ju så här, flörtar med så här Blue Oyster Cult, det är ju inte så här, det är ju inget sånt där super indie band, men det är ju ändå lite så obskyrakt eller så här hårdrocks rockakt så där. Och att de plockar in det i så här mainstream humor, det är ju nästan lite så här chilling gängs grej, att de så här gör liksom ganska enkel humor av liksom att de lite referenshumor så. Men det kanske var så enkelt att chilling gänget bara förstod att det var så man skulle göra.
Men jag undrar mig inte chilling gänget Jalle Lorentzon, eller Prodigy featuring Jalle Lorentzon är äldre än More Cowbell sketchen i SNL.
Tror du det?
Ja, jag tror det faktiskt. Jag tror SNL-sketchen är inte den från 00-talet. Jag har ju inte sett den. Men
den är från 2000 prick faktiskt.
Ja, för jag menar Prodigy featuring Jalle Lorentzon är väl 94. Ja. Alltså, det
men
är
var
ju...
det så att Will Ferrell, han kanske redan då hade en svensk fru som satt och skarvade åt Killinggänget. Och han bara såhär, fan, det här är kanske någonting jag kan kapitalisera på. Tänk om vi kan göra den whiteboarden med de fotografierna, de röda, vad heter det, garnystans trådarna.
Fantastiskt. Men du, får bara komma
till det här är ju en long read, eller hur?
Nej, men det här är en avhandling, fan. Men jag blir ändå stolt över Killinggänget när jag tänker på att de gjorde Prodigy featuring Jalle Lorentzon 5 år innan SNL gjorde More Cowbell-sketchen. För det visar ändå att det var lite internationell toppklass på svensk humor på 90-talet. I alla fall om Andres Locko var inblandad.
Ja, men lite så.
Men för att bara avsluta just kring att Will Ferrell var exekutiv producent till Succession, gjorde ju att jag tittade på Succession med helt andra ögon i början. Alltså jag letade aktivt efter det så här galna humor liksom grejen i det. Och det vilket man, det börjar med att en gammal gubbe vaknar mitt i natten och pissar på golvet för att han inte hittat toaletten. Och sen är det ett sånt episkt statusdropp när karaktären Kendall ska liksom upp och avsluta en affär med ett litet techbolag och blir så otroligt statussänkt av den här techbolagets unga kaxiga vd. Och så, ja, så man kan verkligen läsa in humor, men ju längre man kollar så blir det så här, fan, det känns som att Will Ferrell inte har varit riktigt så här, inte varit tongivande i manusrummet. Jag trodde det skulle vara mer. När kommer Steve Carell in? Den där snubben bakom den är Zack Galifianakis. Nej, det är inte, fan inte alltså.
Så att, came for the Ferrell, stayed for the Royce.
Ja, verkligen. Men det är som när, jag, apropå att man liksom så här, lyssnar på saker med fel öron, så första gången jag hörde det göteborgska bandet Graveyard, känner du till dem?
Men det är hårdrock.
Hårdrock, de har gjort en plats som heter Hisingen Blues. Ganska 70-tals hårdrock. Första gången jag hörde dem,
älskar det.
Ja, men det är bra som fan. Men det är inte riktigt min grej sådär. Men det blev min grej genom att jag kom in på mitt kontor och så spelade Anders Worm, den danska killen som jobbade där. Han spelade Graveyard, så frågade, ja, schysst, vad är det här för något? Och då sa han bara så här, det är Sonic Youth. Det här är Sonic Youth nya platta. Och Sonic Youth är ju någonting helt annat. Det är spretigt, elektriskt, intellektuellt, oförutsägbart. Så och jag bara, jävlar, Sonic Youth. Alltså de försöker inte att plocka hem, de lever inte på gamla meriter, de förnyar sig hela tiden, jävlar, tänk att Sonic Youth, och så jag lyssnade på halva platta med Graveyard och trodde att det var Sonic Youth, och då blev det mycket bättre. Och sen så bara, nej, det är inte Sonic, det är Graveyard.
Ett tag så hade jag lite dålig koll på vad så här, vilka som var Sonic Youth och vilka som var Primal Scream. Jag vet ju att de gör helt olika grejer, men det var så här, det som namnförvirring.
Ja, jag fattar.
Det var som det fanns tre som hette ungefär samma på Twitter för 15 år sedan. Mm. Eller för 10 år sedan. Och det var så här, det var en som hette hon Isobel Hadley Kampf. Mm. Och så var det en som hette Elin Grälsson Elmestad, Almestaden och sånt där. Och sen så var det hon, den här Rebecca Weidmo Uvell. Och alla tre var så här kvinnor i så här någon slags offentlig diskussion. Och det är helt olika så där, men jag bara så här, fan de där tre, de blandar ihop hela tiden på Twitter.
Roligt.
Ja.
Roligt.
Men nu har de ju liksom gått åt lite olika håll.
Ja, nu har de liksom trängt sig, de inte befinner sig riktigt i samma chattrum längre. Nej, i alla fall inte Isobel och Rebecca.
Nej, precis.
Men det här kanske var innan Rebecca du lite så här, liksom fått en stroke och blivit en galen höger, liksom radikaliserad.
Det får stå för dig, men du har rätt.
Jag blandade alltid ihop Led Zeppelin och Def Leppard. Bara namnmässigt.
Vad heter det? Def Zeppelin och Led Leppard.
Det och att jag ofta blandar ihop Alvesta och Avesta.
Oj.
Den är svår.
Ja. Men så du vet aldrig om du ska gå av i Alvesta eller Alvesta?
Jag vet,
eller
jag vet denna dag inte om det är Alvesta som ligger i Dalarna eller om det är Avesta som ligger i Dalarna.
Nej. Jag är chock såklart. Men är det också så att du blandar ihop Linköping och Lidköping?
Nej, jag inte. Det är glasklart.
Nej, det är inte där jag. Där är 100% säker på att Lidköping ligger i Östergötland.
Munkfors och Kramfors dock.
Blandar ihop dem?
Ja.
Ja. Men du blandar inte ihop Hagfors och Munkfors då?
Nej, för det är inte lika fatalt. Därför att det är liksom i samma landskap åtminstone. Men jag menar, blanda ihop Kramfors och Munkfors, det är åt helvete.
Mm. Liksom... Blandar inte ihop Hagfors och Hofors då?
Jo.
Eller hur?
Det gör jag. Också helt åt helvete, eller hur? Hofors ligger väl också någonstans i Västerbotten typ.
Hofors tror jag ligger i Gästrikland.
Det ligger, just det, det är det som ligger innanför Gävle.
Ja.
På, just det, innanför Gävle på väg mot Falun, Hofors. Jo, ja. Kramfors och Hofors. Fast Hofors känns liksom inte riktigt lika, jag vet inte. Du har inte riktigt stark identitet som Kramfors.
Nej, men Kramfors känns ju för mig väldigt så här, just alltså Ångermanland.
Höga kusten.
Alltså, ja, precis.
Det andas Värmland för mig. Kramfors där. Ja, Kramfors. Kom från Kramfors. Mm.
Men det har vi kanske pratat om. Men det finns ju en pendeltågstation ut mot Nynäshamn. Som heter, vad heter den nu då? Jag måste googla här. Det ska vi se.
Googla bara du.
Jag gör det bara.
Kan du inte bara...
Jo, men den heter Skogås.
Mm.
Och jag tycker att Skogås känns så fruktansvärt mycket som att det borde ligga i Göteborg. Alltså jag blir nästan arg för att säga Skogås. Alltså det är bara så här, fan, det ska inte ligga på den här pendeltågsgrenen ut mot Nynäshamn. Liksom. Det kokar.
Ja, jag fattar. Det är faktiskt, Skogås är en så här klassisk sammanblandare för mig. Och helt märkliga. Jag blandar ofta ihop Skogås och Jordbro.
Okej.
Okay. Mm. Och sen, finns det
du, sen är det ju stressande att det finns, i Linköping finns det ju en stadsdel som heter Julsbro.
Mm.
Och så finns det ett samhälle utanför Linköping som heter Ljungsbro.
Ja, jag vet.
Alltså vilken jävla miss i bokningarna där.
Jajebugg.
när Linköping skulle boka sina förorter och stadsdelar. Ja. Så bokar de en som heter Ljungsbro och en som heter Julsbro.
Ja, fast det här var för så länge sedan så det var ganska långt mellan Ljungsbro och Julsbro. Alltså det var ju, det här var ju på, det här måste ju ha varit före förra sekelskiftet. Ja. Det var ju liksom två dagsritter mellan de här.
Ja, det är sant. Men jag är mer för sådana tydliga namngivningsprinciper som så här Norrköping och Söderköping.
Mm. Ja.
Och så Köping bara. Ja. Och så Köping bara som ligger på ett helt annat ställe.
Köping är svårt. De har ändå vunnit namnlotteriet.
Det är lite roligt att de så här, fan, jag är så jävla svårt för att blanda ihop Köping. Med vad? med sig själv. Det är som så att jag vet inte.
Där ligger Köping. Mm. Ligger ju också jävligt nära Sala. Som också är så här, vi tog Sala, ni kan heta Uppsala, vi heter Sala.
Ja, Köping, ja, nära och nära, men...
Köping och Sala ligger väl ändå båda två liksom bergslag-ish?
Ja, båda ligger väl i Västmanland, det är det. Men Sala ligger ju på gränsen mot Uppland och Köping ligger ju på gränsen mot Sörmland och Närke.
Ja.
Men lite så här, lite sömsmål så kan man väl säga att de ligger hyfsat nära varandra i alla fall.
Ja.
Men Köping, Sala, Torp... Bro, alltså det borde vara bara sådana namn då.
Mm. Men är det inte det då?
Jo, det är väl det. Det är väl det som är lite Västmanlands.
Var ligger Tuna?
Tuna finns ju i massa Tuna.
Ja, sant.
Det finns ju stora Tuna i Borlänge.
Du, för att byta ämne snabbt.
Ja.
Jag bara kom på det. Det var en sak att vi liksom bara testade, bara så här ventilera. Det har varit ett knivslagsmål i Eskilstuna. Ja. Stort jävla knivslagsmål på en skolgård.
Vi går ut med ett positivt akkord.
vi kanske måste hitta ny kraft efter det här. Nej, men, och sen så idag så läste jag att det var ett stort knivslags i Strängnäs.
Oj.
Alltså vad är det 4 mil emellan? Är det liksom någon slags, är det något i kranvattnet i Sörmland så att folk drar kniv plötsligt?
Ja, men det är helt sjukt. Men att folk börjar kniv i Eskilstuna är väl ingen slump. Alltså dels är det en gammal smedstad ju.
Mm. Kom igen, säg vad du tänkte egentligen.
Ja, dels är det mycket finnar där. Men det är en gamla klyschan, va?
Ja.
Men det är inte säkert att det var de
som
knivades. Men Strängnäs är ju extremt oväntat.
Mm.
Men jag tänker att ett knivslagsmål i Strängnäs, det är så här några jäknar från läroverket bredvid domkyrkan som har liksom gått ut med varsin så här väldigt slö sån här ätkniv. I rostfritt stål och försöker kniva varandra och den, liksom, den går inte genom huden och tillsynsläraren kommer och säger till de här gossarna, hörni, nu får ni sluta leka med de här knivarna, de går ju sönder när ni trycker dem mot kroppen, det är så dåligt stål i de här, vi har köpt in dem billigt från från Kina. De ska ju räcka ändå åtminstone tills vi har sugit så här musten nu den här friskolan som vi är på nu. Så att nu får ni sluta med detta, för att ni ägarna kräver att de här knivarna håller ett par år till.
Ja, det måste jag, det var sant. Det måste den här knivslagsmålet måste ha skett i den här lagren av liksom den här servicebataljonen och tjänstefolk som tar hand om Strängnäs.
Men det är så här, knivslagsmål utbröt så här, över någon slags detalj om vad som hände vid Gustav Vasas kröning i Strängnäs. Så här, om det var i Roggeborgen eller om det var så här, i domkyrkan eller liksom, ja, någon slags detalj kring så här, vem var det nu som smorde Gustav Vasa liksom.
Och knivslagsmålet ägde rum i gryningen i en skogsdunge.
Det var en duell. Och båda två hade varsin sån här sekund eller sekundant så, som hade så här, tagit med sig så att de hade varsin kniv, men de hade också för säkerhets skull varsin gaffel. Och sen slutade allting med en sillfrukost och brännvin som sig bör. Ja. Sjungandes glada fyrstämmiga studentvisor.
Fan alltså, den gamla att lösa konflikter med duelltiden, den är tyvärr förbi. Det hade varit kanske.
Ja, men det hade man velat se, en duell mellan Putin och Zelensky.
Ja.
Och vet du vad vapnet skulle vara?
Nej.
Ord. Och med det så går vi ut på det.
Ja, det tycker jag.
Ja, vad ska man tänka på?
I framtiden?
Ska vi plugga något?
Jag har nog ingenting att plugga. Nu är det sommar. Men det som man ska tänka på är att om man gillar det här man hör nu, då ska man fortsätta lyssna.
Ja.
Och gillar man det jättemycket, då ska man gå in på patreon.com/4meter och bli Patreon till den här podden.
Okej, spännande.
Det kan man.
Jag vill plugga att Oslipas har släppt sina biljetter till hösten i de flesta städerna.
Det har inte undgått någon, kan säga det. I alla fall inte om man befinner sig i samma filterbubbla som du. Ja, jävlar vad det är.
Nya grafiken då?
Jättesnygg. Supercool.
Ja, det är fin, eller hur?
Jättebra.
Jag är glad och poppig.
Ja. Det känns lite Life of Brian.
Ja, lite så. Men det är både Life of Brian och någon sån här acid jazzband från 90-talet, va?
Så
Terry Eriksson hade gillat den.
Terry Eriksson gillar den fortfarande. Han är inte död.
Nej, jag vet. Men han hade gillat den om han hade sett den.
Kom från Linköping för övrigt. Fan, om han inte kommer från Ljungsbro.
Coolt.
Ljungsbro menar jag, såklart.
Ja.
Eller det är ju Jan Grad var kom från Ljungsbro, tror jag.
Ja. Du, Anders Barring, njut av vårsommaren. Försommaren.
Vi hörs om en vecka igen.
Det gör vi. Puss, puss.
Hej då.
Hej då.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.